exposed one of the greatest cover-ups in human history.
Da Vinci.
But what terrifying discovery would make the Vatican turn to him?
That's Illuminati.
The Illuminati were a secret society dedicated to scientific truth. The Catholic Church ordered a brutal massacre to silence them forever. They've come for their revenge.
Det här är Vetenskapsradion Historia i Sveriges Radio P1 med mig, Tobias Svanlid och Urban Björstadius. Vi lyssnar ju på trailerljudet till den gamla godingen Angels and Demons Dan Brown-filmatiseringen med Illuminati i
just
huvudrollen.
Det, den här det hemliga ordenssällskapet.
Precis, och som ger sig kast här nu i filmen för att krossa katolicismen, tror jag. Och det är, de är fruktansvärda.
Ja, och det är den här gamla klassiska konspirationsteorin om ett hemligt sällskap som vill liksom skapa en, ja, men en ny världsregering.
Ja, och som i filmen då, man gör det med hjälp av såna här brännjärn och bomber och hiskliga mord och ritualer. Jag tror, Urban, att Illuminati, 250 år gammal, utdöd sedan nästan lika lång tid tillbaka enligt de officiella historieböckerna.
Sen 240 år.
Ja, någonting
typ.
Sånt. Ja. Att det ändå är alltså mer aktuellt än någonsin egentligen i vår tid.
Ja, för det här är ju en typ av konspirationsteori som vägrar att dö. Det är alltså, den låg till vila, om man får säga, den konspirationsteorin om Illuminati periodvis, men under 2000-talet så har den ju poppat upp igen, och säger den kändis som inte har blivit anklagad för att vara medlem i det här hemliga sällskapet, alltså president, både Obama och Trump och olika kändisar,
ja,
musiker,
alltså, jag tror,
och sångerskor.
Ja, många känner nog till det. Beyoncé och Jay-Z är väl några av de mer namnkunniga, Michael Jackson, Madonna, Lady Gaga, alltså alla storsäljande musikartister påstås ju vara medlemmar i det här hemliga sällskapet, sekten Illuminati.
Mm, som alltså påstås då ha levt vidare i det fördolda efter att de förbjöds. De fanns ju bara då, ja, ett tiotal år egentligen. Mm.
Ja, precis. Och det vi gör, Urban, det är ju ett historieprogram, så vi ska inte i det här programmet frottera oss allt för mycket i alla nutida konspirationsteorier och kändisar, utan söka den här organisationens rötter och kanske föregångare också. För det är ju ett fenomen att även om Illuminati kanske är det mest kända utav de här hemliga sällskapen av idag, så har det ju funnits och finns många, många andra. Jag tänker på frimurare och rosenkorsare och, ja, gamla tempelherreordnare eller vad det kan vara.
Mm, och likadant är det ju med konspirationsteorierna naturligtvis, att det är ju inte bara konspirationsteorier om hemliga sällskap. För några veckor sedan så var människan längre ut i rymden än vi någonsin har varit. Vi, säger jag var inte med. Men
nej, du var inte det. Du blev inte med i bilen.
Vi rundade månen. Och direkt poppade ju som gubben i lådan en konspirationsteori upp om att det här, vi var inte alls ute och rundade månen. Precis. Nej. På samma sätt. Och det är ju förresten en konspirationsteori som fyller 50 år just i år.
Den jubilerar också.
Ja, precis. Mm. Detta att människan aldrig var på månen. Och då finns det ju massvis med bevis då som ska, ja, bevis och bevis, med massa saker som ska bevisa att vi aldrig var på månen.
Visst.
Skuggor och flaggor och allt vad det är.
Ja, och med dagens internet, jag kan höra med mina barn och deras vänner och så vidare att det här är någonting som, ja, men ofta, inte sällan i alla fall, diskuteras. Att, ja, men liksom, har man verkligen varit där? Vet man det? Hur vet man det? Titta på de här filmerna på internet, här ser man skuggorna, faller fel.
Och det kommer ju inte att bli bättre nu när man ser hur vi med AI kan ta en stillbild av en människa, några sekunders inspelning av den här personens röst, och sen få till en jättetrovärdig film på den här människan. Vem ska någonsin kunna bevisa någonting? Allt är bara ett sken, ingenting är på riktigt och allting sker i det fördolda. Vem ligger egentligen bakom allt vi ser och hör? Och till det här så kommer ju det här, ja, men nästan religiösa aspekten. Jag tänker på Illuminatis olika symboler där, alltså pyramider med det allseende ögat inuti, och det är liksom, man anser att de har legat bakom allt möjligt, alltså 11 september-attacken och covid-epidemin och,
ja. Ja, de är ju liksom grunden för många av de här tankarna om en ny världsordning, om en deep state, att det finns sällskap, mäktiga människor som kontrollerar världen utan att någon av oss egentligen vet om det.
Och det är exakt det vi ska gå till botten med i dagens program.
Vetenskapsradion Historia, som idag alltså handlar om Illuminati-orden som grundades för exakt 250 år sedan. Och med oss för att berätta mer om den här ordens historia så är Claes Svahn, författare till boken Sekter och hemliga sällskap. Välkommen, Claes.
Men tack så mycket.
Och det här med Illuminati, vi går igång på det både jag och Urban, men vad skulle du säga, varför är det här en så intressant organisation, kanske ett intressant fenomen idag, år 2026?
Vi älskar ju allt som är lite hemligt, som är okänt, som vi inte har koll på. För när man söker svaren på dagens frågor och så hittar man inte de svaren, då måste det vara någon annan som har svaren. Mm. Och kanske är det Illuminaterna som har dem.
Och du har ju skrivit, du har ju gett ut böcker om detta. Så varför tycker du att Illuminater är intressanta då?
Det är för de var så tidiga med att tänka stort verkligen. De vill ju ta världsherraväldet, och det är ju ganska okej kan man tycka för en liten grupp. Det var ju bara några få från början. Men målet var ju att infiltrera liksom myndigheter och makthavare och medier och allt som fanns på den tiden. Man kan känna igen det här lite kanske från dagens händelser också. Mm.
Hur tänker du då?
Jag tänker det att när man vill komma någon vart i världen och är diktator, som till exempel, vi kan ju titta på en gode Orbán som fick lite stryk i ett val här nu i Ungern senast. Han förstod ju det här med att man måste liksom ta över inifrån rättsväsendet och medier och så vidare. Och så tänkte ju också Adam Weishaupt, som är våran man för dagen.
Ja, det här är ju ett historieprogram, och jag och vi vill ju gärna gå till historien, till botten med Illuminaternas historia. För det här är ju, kanske tvärt emot vad många tror sig veta, en organisation som faktiskt har funnits på riktigt, och då ska vi 250 år tillbaka i tiden, till maj 1776, när Illuminati-orden grundas i Bayern i Tyskland. Vad är det som händer där?
Det som hände var ju då att Adam Weishaupt då, som var en professor i juridik egentligen, fick en idé om att skapa ett nytt, en ny världsordning kan man säga. Man tänker lite Donald Trump här, märker ni när jag sitter och säger så här. Han ville ju då att man skulle skapa en värld som var, kan man säga, lika för alla. Det låter lite kommunism över det här, va? Men det kan man nog inte kalla det riktigt. Jag vet ju att Milton William Cooper då, som är en av de stora konspirationsivrarna som sköts av polis 2001, han kallade det för totalitär socialism, det som Illuminaterna sysslade med. Och men Adam Weishaupt, han ville bygga upp ett system då där man skulle avskaffa alla regeringar, man skulle ha någon sorts enhetlig valuta och tänka på samma sätt, familjen skulle avskaffas. Patriotismen skulle avskaffas. Det låter ju svårt, va? Alltså han tänkte väldigt stort. Mm. Sen så gick det inte så bra.
Men jag tänker samtidigt, om vi ska till det här sena 1700-talet. Det här är ju år precis före franska revolutionen, före amerikanska revolutionen. Alltså någonstans är ju det här tankar, kanske inte exakt Adam Weishaupts tankar, men ändå om revolution, om uppror, om att förändra ett system som har regerat i Europa under århundraden. Det är ju tankar som finns i luften. Han är inte ensam om att tänka att man vill någonting helt nytt. Och kanske också, inte minst, störta kungarna.
Ja, han såg ju på dem som motståndare till det folk som han ville samla. Egentligen. Han värvade ju på universitet och så unga studenter, och det är ju det som sekterna värvar idag, va? Och alltid har värvat. För det är väldigt svårt att skilja det som sen blev ett hemligt sällskap från en sekt, om man ska vara riktigt noga.
Och det är ju två begrepp som man kommer att tänka på här naturligtvis. Dels the deep state, den djupa staten, alltså att det här, att landet eller världen styrs i det fördolda, men också då New World Order, det här den nya världsordningen. Men alltså, hur tänkte de sig att de skulle, hur skulle det gå till att uppnå den nya världsordningen?
Alltså han byggde ju detta som någon sorts pyramid från början då, med sig själv i toppen och så två personer under då, som sen hade två personer under var och en för sig då. Och det var ju liksom ungefär som kommunistiska celler är uppbyggda. Och återigen så kommer man ju in lite på att det finns likheter där med kommunismen. Och då skulle man inte kunna avslöja varandra. Man skulle ha det ju kodnamn då. Han kallade sig för Spartacus, kallar han sig för själv då, Weishaupt. Och tänker jag på filmen 1960 med Kirk Douglas då. Men det tänkte nog inte han på riktigt då. Lite tidigt kanske. Men han ville bygga en organisation som då var säker från myndigheternas insyn. Och den här skulle då infiltrera myndigheterna, och man skulle sakta men säkert då ta över myndigheterna. För att göra detta då så gick han arm i arm med frimurarna 1782. Och det är ju ett viktigt årtal för Illuminaterna.
Hur då arm i arm?
Han lyckas få ett samarbete med dem helt enkelt. Och jag tror att frimurarna såg en god möjlighet att få in lite flera medlemmar. Men de var ju 3 miljoner tror jag, något sånt där vid den tiden. Och Illuminaterna var ju en handfull personer ändå.
Så det var egentligen Illuminaterna som skulle tjäna mest på det här? Och i alla fall tänkte sig Weishaupt det, att här kan vi värva folk som kan verka också inom frimurarorden i hemlighet.
Absolut. Så tänkte han. Han var ju inte dum, utan han förstod att det var en väg framåt. Han tog också över mycket av frimurarnas sätt att tänka och hur de arbetade och deras hemligheter. Som de flöt liksom ihop. Och just den tanken finns ju kvar än idag. Många som tror att Illuminaterna verkar även idag, de tror att de verkar inom frimurarna.
Men alltså det här hemlighetsmakeriet som man då ganska mycket kopierade från frimurarna, varför var det så viktigt att vara hemlig vid den här tiden?
Jo, men det var ju farligt givetvis att sätta sig upp mot makten. Och ville man bilda då, som Weishaupt, en världsregering, någon sorts FN då skulle man kunna säga, fast inte riktigt lika trevligt kanske, men en elit som skulle bestämma, som skulle bana väg då för Lucifer, som skulle komma och sätta sig på tronen. Och Lucifer är ju lite spännande. Vi ser ju honom som Satan och som djävulen då, men så har han ju inte alltid sett ut. Och det här var ju någonting som kyrkan ungefär år 200 efter Kristus bestämde sig för, att det här var Satan. Han var ju en fallen ängel, men det var inte tydligt, och är inte tydligt i Bibeln heller riktigt, Lucifers onda roll. Men han målades ut då kring 200 efter Kristus som en ond person. Jag tror inte att Illuminaterna såg honom som det. De såg honom nog som den här fallne ängeln och ljusbringaren som ju Lucifer står för. Och Illuminaterna betyder ju också de upplysta.
Mm.
Så de här ljusen skulle gå hand i hand då med den här nya härskaren då, som skulle ta hand om världen.
Men alltså hur revolutionerande eller omvälvande eller nya var då Weishaupts idéer, om man betraktar dem från vårt perspektiv 2026?
Ja, men att ta över hela världen, det var nog inte så många som hade tänkt sig. Jag vet inte om ni har något bra exempel på det.
Nej, Alexander den Store till exempel, ja, möjligtvis. Som...
jo, erövra av världen genom våld och så, det fanns väl de som ville göra. Men det var inte riktigt tanken här med Weishaupt. Han skulle ta över världen genom att infiltrera, och till slut skulle de bara finnas där, överallt. Va? Jag kan inte se någonstans att han har talat om att det skulle ske genom våld och krig. Men 1785 då, så insåg ju polisen då att de inte kunde handskas med honom längre. Och då upplöstes ju Illuminaterna och försvann då in i frimurarna.
Du säger att man krokar arm med frimurarna, att Adam Weishaupt, han har själv då en bakgrund som jurist, men vad är det för människor då som man rekryterar under den här väldigt korta perioden egentligen som de här bayerska Illuminaterna verkar?
Jag tror inte att de riktigt visste det själva faktiskt.
Så
gick
hemligt
med.
Var det.
Det var väldigt hemligt, mycket nya namn alla, och man använde kodnamn på så städer och sånt också. Man talade inte om vilka städer man skulle ta över liksom, och sånt. De döpte om dem efter romerska namnföljder.
Så medlemmarna hade, som till exempel Weishaupt själv, han hette Spartacus, alla hade sina liksom alias någonstans, lite coola sådana hemliga identiteter.
Ja, men visst är det häftigt.
Ja, men visst. Och sen de här städerna som de kan ha verkat i. Och man undrar ju, du som har forskat om det här ändå, och många med dig som försöker närma sig den här perioden, de historiska Illuminaterna, vad hittar man ens de här dokumenten? Finns det kvar?
Nej, men alltså det finns ju otroligt lite kvar efter dem. Det mesta är ju sånt som eftervärlden har konstruerat. De försvann sannolikt då, 1785. Men det tror ju inte alla. Utan det är ju, idag finns det en stor konspirationskontingent då, som ändå tänker att de finns. Men tittar ni, jag hoppas att telefonkatalogen är så pass gammal, men tittar ni på nätet och på Hitta eller Niro och sånt, man hittar liksom ingen förening som verkar i Stockholm till exempel.
Nej. Och de här konspirationsteorierna får vi ju anledning till att återvända till om en liten stund. Men om vi håller oss kvar där i 1776 och åren därefter, de här medlemmarna, så hur gick det till? Jag menar, det är ju lätt att föreställa sig scener man har sett det på film och man har läst det i böcker med mörka kåpor och facklor och källarvalv och sådär.
Alltid men, natt ju, mörka gränder i München eller någonting sånt där.
Jag tänker på en sån sak som initiationsriter till exempel.
Ja, man, i början hade man nog inte så mycket. Det var ju sen när man kom i kontakt med frimurarna som det blev sådana. Man svår ju evig lydnad. Det gjorde man ju redan från start.
Till vem då? Till Weishaupt själv?
Ja, ja, precis. Han hade väl lite sådär, tänkte stort om sig själv, ska man säga lite snällt. Men sen så blev man ju mer och mer likt frimurarna då, med de här riterna som man har då, med likkistor och dödskallar och sånt som är hemligt i Sverige men som är öppet i England till exempel. Det är lite lustigt då att frimurarna i England har ju hemliga namnlistor på medlemmar, men de har öppna riter, och i Sverige är det tvärtom. Så att det går ju att pussla ihop lite vad de sysslar med. Det är inte så konstigt egentligen, utan det bygger på att man ska skapa förtroende för varandra och man ska känna en samhörighet med gruppen och sånt. Och man dricker ju inte blod, det gör man ju inte. Lika lite som man dricker Kristi blod i nattvarden. Va? Man dricker väl vin däremot. Och så. Men det här tog man ju åt sig då från frimurarna och använde sig av för att få en sammanhållning i den här lilla gruppen som växte. Hur många man blev, det vet jag faktiskt inte riktigt. Jag vet inte om någon är säker på hur stora de blev egentligen.
Hur kan man ha vinnlagt sig om att alla medlemmar liksom kämpade mot samma mål? Det här var ju ganska märkliga och stora målambitioner som du berättar om att Illuminati hade. Alltså, hur skulle var och en av medlemmarna liksom kämpa mot det?
Ja, något medlemsblad hade man ju inte. Nej. Till exempel. Och kontakt med alla medlemmar hade man heller inte. Utan det var den här cellfunktionen. Så det fick ju liksom då sippra ner genom pyramidens topp. Genom systemet. Och hur man höll koll på alla, det vet jag inte. Och jag tror inte det finns ett efterlämnat som säger det heller. Hur man kunde hålla koll på alla dessa säkert hundratals till slut personer som skulle dra åt samma håll.
Men redan från början måste det ha funnits ambitioner hos Weishaupt till exempel att sprida den här organisationen så stort och så snabbt som möjligt.
Absolut.
Men också bland rätt människor som hade inflytande och kunde påverka saker.
Man ville ju att de här personerna som gick med och Illuminaterna skulle ta arbeten och sånt inom myndigheter och rättsväsende och så vidare. Och där skulle de då så fröna för att till slut kunna ta över helt enkelt och men det måste ha varit otroligt svårt att hålla kontakt ända ner i botten i detta pyramidspel som det egentligen var. Mm.
Och nu säger du pyramidspel igen och att det är, liksom, organisationen är formad som en pyramid. Då är det ju svårt att inte tänka på Illuminatis alla olika symboler som ju gett upphov till många olika teorier och konspirationsteorier. Pyramiden då till exempel med ett öga i mitten. Symboler som ju återfinns till exempel på dollarsedlar.
Ja, frimurarna symboler som man ju har använt. Och man anser då att det är frimurare som ligger bakom den här symbolen då på dollarsedeln också. Att deras inflytande gjorde det. Det allseende ögat och den här Novus Ordo Seclorum då som det står på latin, en ny världsordning då som man ju... Det kan översättas på lite olika sätt, men på dollarsedeln står det ändå det att det är någon typ av ny ordning i världen är det som man syftar på. Och det var ju då verkligen Weishaupts idé. Att världen skulle omformas efter hans idéer och... Han skulle väl bli någon ihop med Lucifer då, som bestämde över oss andra.
Hur kan man tänka sig att de här symbolerna, vilken funktion de kan ha fyllt då under de här få åren som de bayerska illuminaterna var verksamma? Alltså var det så att man gjorde såna här pyramidhälsningar med händerna till varandra kanske? Eller vad vet vi om det?
Ja, det vi vet är ju att under senare tid har ju vissa rappare tagit efter dem
det
och gjort just de tecknen. Mm. Men om de gjorde det då, det vet vi inte riktigt.
De hade någon ringar eller vad kan liksom, på något sätt så vill man ju tro att de hade någon sorts igenkänningsmärken.
Ja, frimurarna har ju sina hemliga handslag då. Just det. Man kan hålla på. Jag vet inte hur de gör exakt, men killa varandra på handen.
Du är inte frimurare helt enkelt.
Ja, alltså, nej.
Och hade du varit det så hade det här varit det perfekta svaret, Claes.
Ja.
Just
det. Ja, jag känner ju
vi får visa frimur. Dig sen, jag Urban.
Ja, just det. Oj då. Ja. Vem vet vad vi är.
Nej, men du pratar om symbolerna här, alltså ögat då i den här triangeln eller pyramiden om man ska kalla den. Det är det allseende ögat. Men den här triangeln då, om vi går igenom den då, eller pyramiden, vad symboliserar den?
Ja, men den är ju verkligen hämtad ifrån Egypten från början. Alltså det är ju tanken att det ska visa på det ålderdomliga. Och pyramiden, det är ju den form som själva organisationen hade med någon i toppen och den breda massan i botten. Så att det är en tydlig symbol för hur hela Illuminaterna kommer att arbeta.
Men alltså, hur är det med den saken egentligen då? Alltså, vad vet vi om att Illuminati faktiskt upplöstes? För det ligger ju i sakens eller sådana här organisationens natur att, jag menar, är man hemlig så är man hemlig.
Ja, men det blir ett moment 22 här på något sätt. Hur man än tar sig framåt så får vi inte svaret. Vi kan bara tänka och hoppas och tro, va? Jag tror ju inte att det finns någon Illuminati-organisation, men jag vet de som är misstänksamma mot Bilderberggruppen, de ser ju samma kan säga, modus operandi där, va? Att där tas det beslut som inte vi får veta och makthavarna träffas och bestämmer över oss. Bilderberggruppen är ju en grupp av företagare och politiker och kändisar ibland då, som träffas någon gång om året på olika platser i världen. Och där man inte får protokoll och där ingen får berätta exakt vad som har hänt. Va? Så att vi vill så gärna att de här grupperna ska ha makt. För vi vill känna oss små ibland. Vi vill känna att det är inte vi som rår över våra liv. För då orkar vi inte alls.
Nej, och det kan ju inte vara så att världen bara styr sig själv. Det måste ju vara någon som drar i trådarna i kulissen. Men jag tänker att så vitt skilda presidenter, om man ändå får säga så, som både Obama och Trump har ju blivit, ja, beskyllda, väl kanske fel ord, men alltså, man har ju sagt att de är ju, tillhör ju Illuminati.
Mm.
Och en massa kändisar, alltså popartister och sångare runt omkring.
Beyoncé,
ja. Ja, jag tänkte 1996 då så sköt man ju en rappare som heter Tupac Shakur och han sköts till döds då. Och 3 veckor innan han sköts då hade han spelat in en skiva som heter Machiavelli, The Don Killuminati. Och då tänker många att Killuminati, visste han att Illuminati skulle döda honom? Eller var det så att de dödade honom för att han gjorde den här skivan? Mm. Och det är inte så länge sedan, 96, men det är ju nutid.
Ja, och om vi är inne på sådana här konspirationsteorier, vi har ju 9-11, attackerna mot World Trade Center, som ju också ansågs, och då är vi tillbaka på den här dollarsedeln, att det var Illuminati som hade på något sätt förutspått det här. För ja, du får ju berätta historien om hur man viker en dollarsedel, Claes.
Ja, det är svårt att visa i radio, men man kan ju vika en dollarsedel på så sätt så att det ser ut som att 2 stycken tvillingtorn World Trade Center brinner, att det ryker ifrån dem. Mm. Det är sant, det går att göra så. Men om det skulle betyda någonting, det är jag inte riktigt lika säker på.
Men just vad det gäller då konspirationsteorier kring Illuminati, så verkar det också ha en lång, lång historia. Alltså trots att den här organisationen förbjuds i Bayern 1785, så ja, i samband med franska revolutionen bara några år efter det, så får ju Illuminati, man kanske inte ska säga skulden, men vissa hävdar att ja, men det var ju Illuminati som låg bakom det här. Och även presidentmord och annat vid den här tiden som beskylls Illuminati. Alltså direkt så verkar den här organisationen, trots att den kanske då officiellt var förbjuden och kanske utdöd redan då, har blivit föremål för såna här teorier.
Ja, det med franska revolutionen där, den har ju kommit tillbaka i böcker som kommer ut än idag, va? Att Illuminaterna sannolikt var med där och orsakade den. Det finns ju ingenting som visar på det, va? Det finns ju inga tecken som tyder på att de verkligen var inblandade där på något sätt.
Nej, vilket styrker teorin eftersom de jobbar i hemlighet.
Ja, men det blir ju så, va? Allting går ju bara i en cirkel. Man kan aldrig motbevisa en riktigt bra konspirationsteori. Va?
Och covid-pandemin, där har man väl också liksom lagt skulden på Illuminati.
Du har verkligen rensat internet här nu, Urban.
Liksom, jag har varit på de värsta bakgatorna på internet, ja.
Ja, men alltså, om man googlar en liten stund kan hitta man ju alltid något som passar en själv. Allting finns ju där ute nu. Vill man tro på en sak så hittar man åtminstone 10 000 andra som råkar tro på samma sak om man tittar lite närmare på internet. Mm.
Ja, men alltså det här 1700-talet, jag vill gärna hålla mig kvar där, för att vi pratar ju förstås mycket om Illuminati nu på grund av årsdagen. Vi har pratat mycket om frimurarna, men det var ju inte bara dem, det fanns ju så många hemliga sällskap vid den här tiden och så många, ja, men inflytelserika personer. Alltså var man någon som tyckte att man var någon vid den tiden, då skulle man vara med åtminstone ett sånt här hemligt sällskap, rosenkorsare. Alltså, kan du försöka förklara det här, varför just 1700-talet blir den här epoken där till exempel Illuminaterna liksom uppstår? De är ju inte unika egentligen.
Ja, men det var ju en kunskapsepok väldigt. Det hände otroligt mycket i vetenskapen på 1700-talet. Och kunskap var ju verkligen makt. Man såg ju vad det kunde ge. Och att man hade extra mycket kunskap som var lite hemlig dessutom, det stärkte ju dina sociala möjligheter helt enkelt. Va? Då visste ju folk att du visste någonting som inte de visste. Va? Så alltså den drivkraften finns ju än idag. Men under den tiden så hände det så otroligt mycket, framförallt i Europa. Mm. Så att jag tror att den sociala tillhörigheten var en viktig drivkraft där.
Och man kanske inte måste tänka saker kring världsrevolution som Adam Weishaupt i Illuminati-orden gjorde då, för att den här kunskapen ska kunna anses utav kungar och myndigheter eller utav kyrkan anses vara liksom omstörtande och farlig. Så att många kanske hade eller kände att de hade anledning att hålla den här kunskapen lite hemlig, att hålla den inom det här hemliga sällskapet kanske. Även om det handlade bara om att jorden snurrar runt solen och inte tvärtom.
Ja, men absolut, att utmana överheten var ju inte riskfritt. Det kunde sluta med att man hamnade på ett bål, eller man dödades i alla fall, eller fängslades. Så att jag tror ju att det är samma drivkraft som idag i alla fall. Man vill göra sig ett lite märkvärdig, och två skydda sig också ifrån omvärldens kritik. Va? Tittar man på nätet idag så finns det ju hur många olika inriktningar som helst med folk som tror att jorden är platt och att månen har en intäktsrum och allt sånt där. För att de vet saker som inte vi vet. Va?
Och vad berättar det här behovet då, av vår egen tids behov av Illuminati?
Ja, att vi behöver en liten mörk och hemlig del i våran värld som vi kan skylla på och peka på när allting inte går att förstå så bra. Va? När vi inte fattar vad som händer i världen, och det tror jag inte någon av oss gör just nu. Så det är väldigt bra att kunna säga att det finns någon som ändå gör det. Och det är någon som styr och ställer i detta. Någon fast punkt. Även om den fasta punkten är ganska mörk och konstig ibland. Va? Så det behovet kommer ju nog alltid att finnas hos oss.
Och du har ju inte bara, Claes Svahn, skrivit om Illuminat, utan du är väl kanske mest känd för den stora allmänheten som UFO Sveriges ordförande och är ju väl bekant med andra konspirationsteorier. Jag tänker, för några veckor sedan så flög ju astronauter längre ut i rymden än vi människor någonsin har varit, då de ju rundade månen. Och just i år är det ju ett annat jubileum. Det är inte bara 250 år sedan Illuminati grundades, utan det är också 50 år sedan Bill Kaysing, alltså år 1976 då, utkom med boken We Never Went to the Moon, America's $30 billion Swindle, som väl anses vara den första konspirationsteorin om att människor aldrig har varit på månen. Alltså igen, denna ständiga lockelse är att ingenting är vad det synes vara.
Nej, men jag fick ett mejl bara för ett par dagar sedan från en person som trodde att det här var fake igen.
Alltså den månresan som vi...
Resan,
ja, att den inte har ägt rum, utan att det är bara i studio. Och idag finns det ju sådana möjligheter, så att idag skulle man kunna göra detta med AI och studioteknik och allting, och fejka givetvis.
Och det skulle se bättre ut än de autentiska tv-bilderna kanske?
Ja, men det skulle det göra. Jag menar, när jag träffade Edgar Mitchell då, som var den sjätte mannen på månen för många herrans år sedan, han var ju otroligt besviken på alla som ifrågasatte hans livsinsats. Han hade satsat sitt liv verkligen på att göra den här månresan. Och jag har ju mött många kosmonauter och astronauter, och de är ju vansinniga på de här som försöker spela ner deras roll i en världshistorisk händelse.
Men är det någonting psykologiskt hos oss alla? Eller är det en speciell människotyp som liksom faller extra lätt för de här konspirationsteorierna? Eller vad handlar det här om egentligen?
Nej, men det kan hända vem som helst faktiskt. Lika rätt som alla kan gå med i en sekt, även om man inte tror det, så kan vi alla falla i det kaninhålet. Så kan vi alla hamna i olika typer av konspirationsteorier. Och det har mycket med världen idag ser ut att göra. Va? Du hittar ju svaren på alla dina frågor en knapptryckning ifrån dig på datorn. Va? Och svaren är inte alltid rätt. Utan svaren är ju sådana som kanske passar dig genom algoritmer och sånt. Så hittar du då det du själv vill ha svar på. Och ser nästan dig själv i en spegel i datorn till slut. Va?
Och förutom det här behovet som du beskriver då, som vi har, många av oss verkar ha av att få de här sanningarna i konspirationerna, så verkar det som att de här hemliga sällskapen, sekterna, som ofta står bakom det här då, eller påstås liksom ligga bakom och skapa den här, vilja skapa den nya världsordningen, att de ska ha en historia just. Jag tänker i vårt vetenskapsradens historia att det är så spännande att Illuminati-orden, frimurarna och så många andra vill söka de här långa, långa rötterna. Att det på något sätt kanske, antar jag då, ska ge en större sanning bakom de här.
Eller som vi brukar säga, alltså det var bättre förr och ju förr dess bättre när det handlar om såna här ordenssällskap och sekter.
Ja, men precis.
Ja, men det är ju så. Man ska ju, när man ser någon brödbil och förbi står liksom established 1955, då är det bra att de har bakat bullar i alla fall i 70 år. Mm. Det är ju perfekt. Och ju längre tillbaka ju bättre bullar då. Så att säga att man har rötter i forntiden, det är ju perfekt, för då vet man ju saker. De har varit med så länge, sedan har man ju kunskap som sträcker sig hundratals och åter hundratals år i bästa fall.
Ja, men precis. Kunskaper som är kanske gått förlorade, är fördolda för oss övriga. Det sitter de här hemliga sällskapen på.
Ja, så tänker vi då. I alla fall att det ska vara. Och det är klart att det finns de som vet mer än vi vet, men jag tror inte att det sitter liksom några illuminater någonstans med något bibliotek och bläddrar och vet saker som vi inte får veta.
Åh, vad tråkigt, Claes.
Ja, precis vad jag
kolla
tänkte.
Det är klart att en bra historia.
Det är klart att det finns en.
Men vad säger du, Claes, om 250 år igen då? Alltså kommer våra arvtagare hålla på att säga, våra efterföljare, att sitta och prata om Illuminati? Kommer folk att tro på att Illuminati har fortlevt ytterligare 250 år?
Jag tror inte att tiden verkar emot dem, utan snarare tvärtom. Alltså, så länge som de finns med oss på något vis, så finns det alltid de som vi kan lyfta upp dem igen och ge dem nytt liv. Tveklöst.
Och tror du att det kommer vara just Illuminaterna? Vi har ju varit inne på att till exempel 1700-talet svämmade över av hemliga sällskap och sekter och sådär. Det borde kunna finnas andra, rosenkorsar, vad vet jag, som kan plockas upp. Men Illuminaterna verkar ju ha en särställning.
Nej, jag tror att de kommer att nog och toppa ligan även då. De har så mycket, inom citat, bra grejer. Så att det är svårt att gå förbi dem helt enkelt. Så att Illuminaterna kommer att leva vidare. Och de lever fortfarande vidare i populärkulturen. Och som vi nämnde förut, inom olika artister som har plockat upp dem och sånt. Och det är lockande att göra det. För de har så starka symboler, som jag har sagt. Det med halsen i ögat och den här pyramiden. Det är ju fantastiskt bra symboler. De kommer att leva vidare.
Alla älskar Illuminaterna. Tack så mycket, Claes Svahn, författare till boken Sekter och hemliga sällskap, för att du var med i Vetenskapsradion Historia.
Tack så mycket.
Och från hemliga sällskap, Urban, är det dags för en lyssnarfråga som ju också knyter an till ett sånt här mystiskt ämne. Hur länge saker och ting har överlevt, vad vet vi egentligen om det? Det ska handla om asatroendet. Och hur länge det har överlevt till exempel i vår del av världen.
Ja, men precis. Det har man ju sagt, att det är ju ingen som tror på asagudarna längre. Men
nej, vi blev ju kristnade.
Ja, men det finns ju de som tror på det fortfarande.
Ja, alltså jag har ju träffat sådana. Och så få och sällsynta är de nog kanske inte heller.
Nej, verkligen inte.
Och då kanske vi för sig pratar om någonting annat då. Det hävdar väl många historiker om liksom det här nyhedendomen, som är väl egentligen ganska modern grej och som förstås hämtar mycket av sin inspiration från gamla isländska sagor och sådär. Men att det skulle vara en obruten linje av Tor och Oden dyrkade människor ute i skogarna i Sverige som har liksom överlevt utan att kristnas. Ja, det vet jag inte om vi ska tro på riktigt.
Men precis som med Illuminati så handlar det i alla fall om en föreställningsvärld som, ja, men vägrar släppa greppet om oss riktigt.
Ja, och som fascinerar och liksom väcker fantasin. Och bland annat hos lyssnaren Niklas, han har skrivit till adressen historia@sverigesradio.se och frågar: hur länge tror man att vi dyrkade asagudar? Sverige sägs ju ha kristnats på 1100-talet, men säger ristningar och arkeologiska fynd något om hur långt tillbaka i tiden vi tillbad dessa gudar och hur länge vi höll på? Och den som vet mer om det är förstås vår lyssnarfrågeguru Dick Harrison, historieprofessor vid Lunds universitet.
Det vet vi inte mycket om, men vi har spekulationer. Man kan väl säga då, apropå när vi slutade dyrka, de lever kvar i folkkulturen långt efter att hedendomen är utplånad och ersatt av kristendomen. De här historierna om Oden och Tor och hammaren stulen och så vidare, de finns alltså med in i modern tid. Oden omtolkas som djävulen. Vi har djävulsdyrkar i Sverige, belagda i, alltså, tänkeböcker från Stockholm på 1400-talet, där man försvär sig åt Oden, alltså åt djävulen. Så gudarna glöms inte bort, och en och annan dyrkar dem hela tiden. Men när det började, då får vi spekulera väldigt, väldigt friskt. Det finns de, och dit hör inte jag, för jag tycker det här är för vilda spekulationer, men det finns de som spårar det här hela vägen tillbaka till bronsåldern. Då en känd hällristning i Litsleby utanför Tanum, där man ser en stor man med spjut i handen, och det har vissa tolkat som någon sorts Oden 1.0. Vilket ju är en rejäl gissning, för det dröjer väldigt länge när vi får skriftliga källor om Odens existens i tankevärlden. Men det finns alltså spekulationer om att de hänger med sedan bronsåldern. Men problemet med det här är att när vi får skriftliga uppgifter om religion i Norden, alltså från romersk tid och framåt, då nämns inte de här gudarna. När Tacitus berättar, det här 98 efter Kristus i Germania, den här kända skriften, när han berättar om nordisk trosutövande, då nämner han nu gudinnan Nertus. Och det närmaste vi kommer någonting som påminner om en asagud, det är då Njord. Nertus, Njärda, Nord och så vidare. Då. Men det, redan det är ganska stor spekulation. Tyr och Oden och Thor nämns inte alls. De kan man börja spekulera om när vi kommer fram till folkvandringstid. Nu är vi 400-500-tal efter Kristus. Då har vi guldbräckteater, alltså guldmedaljonger, där man kan se en del figurer och utröna en del tecken som tyder på att här är det asagudar i farten. Och den normala religionshistoriska uppfattningen är att Tyr är den viktiga guden i tidigt skede. Detta argumenterar man för inte bara för att man tror att man känner igen honom, utan också för att det finns en massa ortnamn som börjar på Ti, Tisvild, Tyring och så vidare då, som tyder på att det här är gammal kult, medan Oden då skulle ha dykt upp i ett senare skede. Och ska jag då våga en gissning här, så skulle jag vilja hävda att det här är en utveckling, eftersom det inte nämns någonting om det i skrifter under romersk tid, så är det en utveckling under folkvandringstid, vändeltid och vikingatid, där olika gudar blir olika starka i olika delar av Norden. Man kan ha känt till alla de här gudarna, Oden och Thor och Frej och allt vad de heter, men den viktiga kulten var ofta specificerad för en, två eller tre per plats, och den fick ofta platsens namn. Att vi har Oden som stor gud och Thor som den här starka hammarguden vid sidan av, det beror på att de var populärast i slutskedet. Så vår bild av asakulten är egentligen den bild som man mindes, som man nedtecknade när man drog sig till minnes hur det hade sett ut. Så det är slutskedet som vi har fått med oss i vår religionshistoria.
Och så finns det ju forskare som hävdar att det finns många asagudar som liknar gamla grekiska eller romerska gudar, att Thor och Oden och Frej och de där, de kanske har förlagor på andra platser i andra kulturer, och att vi kanske ska leta efter deras rötter där. Vad tänker du om de här teorierna, Dick?
Ja, det finns ju spekulationer om att det här är något sorts indoeuropeiskt gemensamt gods. Det finns många spekulationer här om att vi ska hitta likheter i gamla indiska och persiska och keltiska gudavärldar, och att egentligen är samma figurer som rör sig. Detta ger jag inte mycket för. Det är för mycket gissningar, för lite belägg. Däremot står det helt klart att när de första historieskrivarna, det är ofta präster, Adam av Bremen till exempel, eller välutbildade Snorre Sturlason, när de ska försöka begripa den gamla fornnordiska kulten, då gör de det genom ett lärt kristet kontinentaleuropeiskt filter. De söker efter paralleller, de försöker hitta motsvarigheter i den här latinska gudavärlden som de har hört talas om och läst om, och så försöker de se paralleller. Det här är ingen spekulation från min sida, det här vet vi, för de är mycket tydliga att ja, han motsvarar Mercurius till exempel, det skriver de. Men om det här sker så på riktigt, om det verkligen är samma gudar, det sätter jag ett stort frågetecken för. Jag kan lägga till där att det finns också spekulationer om att de finsk-ugriska stammarnas gudar, alltså de gudar man trodde på i Finland och i samernas värld innan, att de också ska ha paralleller i nordiska gudavärlden. Men det är samma sak där, det är stora, stora frågetecken.
Och du var ju inne på det, Dick, att ännu på 1500-1600-talet så kan det vara för att folk då dyrkade gamla asagudar. Jag tänker att än idag så finns det ju asadyrkare, så med anledning av Niklas fråga där, alltså hur länge kan man ha fortsatt att dyrka asagudar? Vad säger du om det, Dick?
Ja, det finns det ju säkert, alltså från sed och så vidare. Men det är en sak som jag vill vara mycket noga med att poängtera här. Vi får inte blanda ihop kulten, alltså tron på de här gudarna, med vad som är ren entertainment. Alltså berättelsen om dem. De fyllde en funktion i folkkulturen som inte nödvändigtvis var relaterad till religiöst kult. Alltså det här med Tors kamp och jättan och så vidare. Då. Sånt tyckte folk om att berätta långt, långt efter att man hade slutat be till dem. Så, och alla de här sagorna, historierna om dem har väldigt lite med kulten att göra. Och håll isär de spännande berättelserna från själva kulten, blotet, sejden. Det är två separata saker.
Det säger Dick Harrison, som du alltså kan skicka dina egna lyssnarfrågor till på adressen historia@sverigesradio.se. Och Urban, vi ska stanna kvar i asatiden, vikingatiden förstås. Mm. Vi gjorde ett program för några veckor sedan om det här med hur vikingarna seglade och hittade vägen framförallt.
Just det.
Och du berättade ju om hur du då försökte i alla fall bygga en flotte i Halland och göra som vikingarna.
Vi byggde inte så mycket. Vi lade en laggård större i havet och den sjönk till
botten. Vi kom aldrig så långt som vi behövde navigera. Nej, precis, det var inget problem.
Jag är ingen viking.
Men det är många lyssnare som har hört av sig och har sina egna teorier som de vill föra fram till oss. Bland annat Pernilla, som är kritisk mot våra bottenlösa okunskaper vad det gäller hur en vikingabåt är konstruerad. Mm,
där stiger skammens rånare på våra kinder, för vi snubblar på en del ord där.
Ja, jag snubblade på orden där och blandade ihop durk och däck och höll på att diskutera förpikar på båtar som
shame
inte har några
sådana. Shame on you, Tobias, som man säger på svenska.
Precis, men Pernilla, hon pratar också om navigationen och hävdar att vikingarna använde ju solstenar och solkompasser och de fungerade bra. Och det finns fler lyssnare som är inne på samma spår. Lyssnaren Helena Edman som berättar att vikingarna seglade och navigerade med hjälp av en ädelsten som hon kallar för iolit, som användes för att hitta rätt, som också kallas för vikingarnas sten. Den ska vara blå och i stort sett transparent. Och så har vi lyssnaren Tim som menar att vikingarna navigerade med hjälp av bärnsten. Så det finns många teorier om de här stenarna som vikingahjälpmedel.
Ja, och vad jag förstår så de här teorierna kommer ursprungligen från den isländska sagalitteraturen där det nämns den här typen av stenar. Men vad jag förstår så har man väl egentligen inte några arkeologiska fynd som riktigt bevisar det här.
Nej, men precis. Det är lite grann problemet. Man har gjort vetenskapliga undersökningar i modern tid. Jag har själv träffat Susanne Åkesson, professor vid Lunds universitet, men här har varit inblandad i ett forskningsprojekt som har försökt gå till botten med just den här frågan om solstenar. Man har gjort vetenskapliga undersökningar. Det handlar alltså om olika typer av mineraler, bergarter, kristaller som kan bryta solljuset även när solen är skymd bakom moln. Det var ju det som var problemet. Om man ska navigera efter solen och försöka förstå var söder är mitt på dagen, så kan det vara svårt att göra det om solen inte syns helt enkelt. Och då kan man ha hjälp av såna här stenar som kan liksom förstärka och visa var solen befinner sig.
Ja, så finns det å andra sidan arkeologer som å sin sida då hävdar att ja, man även en mulen dag så ser man ju ungefär vad det är ljusast på himlen. Så där går ju åsikterna lite grann isär om man faktiskt har behövt det här.
Precis, och diskussionerna inom vetenskapen har varit på gång åtminstone sedan 1960-talet. En Torkild Ramsko som hade de här teorierna om solljusets polarisering. Det finns mängder av olika teorier om vilken sorts kristall man har använt. Är det kalcit, turmelin, korderit och sånt som man kanske ibland kan hitta på Island. Men de här experimenten som man gjorde då för ungefär 20 år sedan visade ju att de verkar ha fungerat ganska väl ändå på just det här sättet som man tänker sig att vikingarna kan ha använt sig av, nämligen att rikta en sån här sten mot molniga himlar och ändå kunna se någonstans var solen befinner sig.
Men vi kan konstatera att den enda sten som vi faktiskt vet att vikingarna använde, det var ju runstenen.
Precis, så forskningsdebatten lär fortsätta och problemet bland arkeologer är ju precis det som du nämner, Urban, att man har ju oss veteligen ännu inte hittat några såna här solstenar, hur de ska ha sett ut i några arkeologiska utgrävningar av vikingabosättningar.
Men spännande i alla fall, och vi får väl se vad framtiden bär i sitt sköte. Sista ordet är ju inte sagt i den här frågan, rimligtvis.
Och inte heller i det här programmet, Vetenskapsradion Historia i Sveriges Radio P1. Vi hörs igen förstås nästa vecka, och under tiden kan du som lyssnar hjärtmarkera programmet i Sveriges Radio-appen. Vad händer då, Urban?
Ja, då får man till exempel reda på när det släpps nya avsnitt.
Man vill inte missa något, Vetenskapsradion Historia.
Absolut inte. Nej. Och så får man gärna skriva sina frågor också, kan vi påminna om än en gång, om man vill fråga historieprofessor Dick Harrison någonting som man har gått och grunnat på, om det är om solstenar eller vad det vara månde, skriv gärna.
Han kanske vet svaret på den här frågan.
Ja, precis.
historia@sverigesradio.se, och Urban Bjerstadius heter du, och jag heter Tobias Svanlid, och vi hörs snart igen.
Vetenskapsradion Historia gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.